Ja, sjukdomsbilden. Jag heter Isabel och jag har varit med OA i 2,5 år. Jag är från Stockholm och har hittat min hemmagrupp och min abstinens där. Och den här sjukdomen, tvångsmässigt ätande, det är en tredelad sjukdom. Det består av 3 huvuddelar. Och det är de 3 delarna jag ska gå igenom nu och visa på den här tavlan hur de hänger ihop. Tvångsmässigt ätande är ju en progressiv sjukdom, så den blir värre och värre. Det kommer alltså vara ett sjukdomsförlopp som jag ritar upp. Och vår sjukdom, jag skriver upp den högst upp. Jag skriver så här, sjukdomsbilden. För tvångsmässigt ätande. Och vårt sätt att döva livet och hantera livet, det är ju via mat, alltså ätande, alltså den här vägen. Och en av de tre delarna är fysisk, mental och själslig. Alltså det är tre avgörande delar av sjukdom. Och den som utmärker sig för oss, det är alltså den fysiska. Och då handlar det om hur våra kroppar är byggda. Fysisk. För det fysiska är alltså själva utagerandet, alltså själva missbruket, när vi tar vår drog och när vi använder den. Och varför vi gör det kommer sen, men det är alltså just hur vår kropp reagerar. Alltså någonting vi märker är att vi reagerar annorlunda än andra människor på vissa typer av födoämnen, på vissa typer av livsmedel, men också på vissa typer av ätande. Alltså vi är alltså känsliga. Och inom till exempel Stora boken så hävdar man att alkoholister är allergiska mot alkohol. På samma sätt menar man att vi också har en fysisk allergi i vår kropp. Alltså en kemisk struktur. Och jag skriver ner allergi. Och den här allergin kan handla både om substanser men också om mängder. Så att vissa av oss kan vara känsliga för att äta vissa substanser, alltså till exempel socker eller kolhydrater kan vara ett exempel. Och då är alltså någonting som vår kropp inte klarar av, att vi är känsliga för att vi får en reaktion på det. Och det kan också vara mängder. Jag kan klara av att äta en viss sak, men om jag äter för mycket av det, då funkar det inte. Eller om jag äter för lite av det, funkar det inte heller. Jag behöver det. Min kropp behöver det. Men i rätt mängd. Så vi kan inte bara äta vad som helst, hur mycket som helst, utan vi behöver också hjälp med mängd. För vissa av oss har en allergi mot det. Och den här allergin yttrar sig på att vi får ett merbegär. Det är liksom själva symptomet på allergin. Och det är det som utgör liksom det aktiva sjukdom. Att säga att man tänker så här, jag fixar det nu, jag tar lite. Vi tar det, vi får alltså en kroppslig reaktion. Och den här reaktionen, den är övermäktig. Den här allergin gör att vi inte har någon kontroll över vår egen reaktion. Och om vi till exempel då får en reaktion om jag äter någonting som jag inte tål, då blir reaktionen att jag får ett merbegär. Och det här merbegäret blir, alltså det här suget kan inte jag kontrollera. Därför att kroppen i sig inte kan hantera den här substansen till exempel. Och det är alltså, det här när det kommer till sin spets. Om jag får i någonting som jag inte tål och får ett merbegär, då kan inte jag stoppa det själv. Jag kan alltså inte sluta äta fast jag vill på grund av hur min kropp ser ut. Och det är ju det som är vår liksom grunden i sjukdomen. Alltså någon kan ta en efterrätt och säga, ja tack det är bra. Men jag är inte nöjd efter en efterrätt. Det är liksom, jag vill ha mer. Och det är inte så att jag tänker det naturligtvis. Utan min kropp säger det, min kropp skriker efter mer. Och det är det som skiljer ut oss från andra normalätare. Att vi har en reaktion i kroppen. Och merbegäret, när vi tar mer, då startar vi det här förloppet, liksom, att vi ger kroppen vår drog och kroppen vill ha mer. Och vi kan inte göra så mycket åt det för att vi har startat ett förlopp. Och det är den här fysiska delen som är så pass stark och vi har ingen riktig makt över den. Så nu går in på det, då är vi fast. Och det jag skriver är att det är progressivt som jag redan sagt. Det blir alltså värre. Vi kan äta mer, större mängder eller mindre mängder, för det finns de som underäter och liksom går igång på att äta mindre. Men om man tänker så, vi kan äta större mängder, vi kan äta under längre perioder, man spyr oftare, så blir värre och värre och värre. Det finns liksom ingen stopp i den som säger. Och då, alltså man tänker sig nötallergiker. Den tar en nöt, det börjar bränna på tungan, man får svårt att andas. Oh, shit, nu har jag fått i mig en hasselnöt. Ja, nu dricker jag vatten, jag tar det lugnt. Så, och så äter inte den mer nötter. Det är ju bra. Tänk om det var som för oss. För oss, om vi äter, om vi säger nu, vi tar en efterrätt. Vi får mer begär. Oh shit, jag vill äta hela jäkla bordet. Och då tänker man, om man var nötallergiker hade man tänkt. Oh shit, nu går jag och tar lite vatten, sen går jag och lägger mig, tar det lugnt. Det kommer inte hända. Och det är för att vi har fysiska medbegär, men det är också för att en annan del av sjukdomen är att vi har en mental besatthet. Den mentala delen är en typ av motor i det här. Alltså vi har liksom kanske en känslighet i kroppen och sådär va. Men det är vårt sinne som gör att vi åker dit gång på gång på gång på gång på gång igen. Och vi har fantastiska ursäkter och idéer om varför vi ska gå in i det igen. Och den här biten handlar om besatthet. Och tvångsmässighet. För om vi säger då att vi av någon anledning har gått in på det här och tänkt nej men nu tar jag det här för att det är gott. Och så gör vi det och vi hamnar med begäret. Och det körs igång. Ibland kan vi kontrollera det. Vi tänker, nej inte idag. Nu ska jag träna, nu ska jag spy, vi tar imorgon. Alltså vi kan förskjuta, vi kan lyckas kontrollera det. Men förr eller senare så kommer det, om vi stannar kvar i det, så kommer det bli värre. Om vi hamnar i ett överätande, i ett missbruk. Om vi säger att det blir kväll, vi kommer hem och tänker att jag ska ta lite. Det blir värre, eskalerar, vi rensar kylen. Eller vi gör någonting som vi kanske inte vill ha gjort. Och vi kanske uppe hela natten, det blir ångest, vi vaknar i ångest. Vi kanske vill sluta, känna oss maktlösa, gå in i köket och fortsätta. Eller det spelar ingen roll hur det ser ut. Men den här, efter en sån session så kanske vi ska tänka, då tänker jag oftast aldrig igen. Jag vet inte, nu får jag se på det här. Jag är trött på det här, jag har fått konsekvenser, pallar inte med. Och liksom då undrar man ju, varför stannar vi inte där? Varför är det inte slut där? Liksom, varför blir det inte bara stopp om vi vill sluta? Och det är precis det här som gör oss till... Det är precis det vad en sjukdom handlar om. Att vi kan inte, för att vi har en mental besatthet. Och en mental besatthet, det handlar om... Den hjälper oss att fortsätta. Den tänker, men igår... Nej, men det var väl ingenting. Det spelar ingen roll, för att jag vet att de har en limited edition på just den här produkten nu. Så att jag måste ju faktiskt testa den. Faktiskt. Och liksom resten, det spelar ingen roll. Det är bara puff borta. Och den här sidan handlar också om lugn. Det handlar om lugner. Det handlar om mentala blinda fläckar. Framförallt tvångsmässigheten, alltså vi gör någonting fast vi inte vill. Det är alltså en programmering i hjärnan som gör att vi går emot oss själva. Och besattheten ger oss fantastiska romantiseringar om varför vi ska fortsätta missbruka. Och de här ursäkterna har ni säkert ett antal exempel på. För om de inte är romantiska så är de bittra. Det spelar ingen roll. Liksom, det kan vara fortfarande att vi är inne i det här. Åh gud, det ska bli så underbart. Jag tänker att jag får komma hem och få äta. Det ska bli så skönt. Det kan också vara bittert. Ja, men det spelar ingen roll. Jag kan inte göra någonting åt det. Jag måste. Det spelar ingen roll om du är positiv eller negativ. Vår hjärna vill att vi fortsätter. Och det finns alla ursäkter. på det. Liksom jag är sjuk, jag har ont i ryggen, jag blir dumpad, jag har fått liksom, det finns allt leder oss djupare in i missbruket. För att våran hjärna hittar på det här. När vi är aktiva så har våran hjärna som en motor för att hitta på sätt att fortsätta hålla oss kvar. Alltså. Och här på de här, alltså jag kan skriva egentligen föreställningar. Vi får en snedvriden bild av oss själva. Får en snedvriden bild av verkligheten, av var vi befinner oss och varför. Och allting blir orsaken till att fortsätta äta. Allting blir orsaken till att ge upp. Allting blir orsaken till att liksom så gå ner på knä och bara, ja, liksom, överätandes fader är din liksom. Allting pekar på det, liksom, lika bara ge upp. Och det är det som vår hjärna liksom jobbar hårt för att liksom ha kvar sig i det här. Och sen se vad som verkligen händer, det har vi ingen lust med. Därför är vi helt kvar i våra besatta, våra lugner, våra föreställningar, våra romanska idéer om hur ett liv ser ut eller inte ser ut. Alltså vi är helt kvar där, det är så jäkla skönt, det är så tryggt, destruktivt, vi hatar det, vi har självförakt. Men det är en trygghet och vi behöver inte se någonting annat. Och vår hjärna är expert på att ge oss den här känslan av att ta någonting och käka, oh, nu liksom. Och de här två samarbetar väldigt mycket. Och det vi inte ser, det är den tredje delen i sjukdomen. Och det är själsliga. Och det är också det som vi äter på. Alltså det här kan vara, det här kallar man grunden. Alltså själva kärnan i sjukdomen. Alltså vårt känsloliv. Hur vi hanterar våra känslor. Det är det som är grunden. Och den själsliga delen, det är den som vi flyr från. Det är den vi absolut inte vill se, vi vill inte hantera den. Och då flyr vi in i det här. Det spelar ingen roll om vi vet att det är skit. För att vi väljer det hellre än att faktiskt se på vad som faktiskt pågår i oss själva. Och istället för att ta hand om oss själva så är vi beredda att låta en mörk chokladkaka rädda livet på oss. Än att faktiskt plocka upp luren och säga liksom förlåt eller hjälp mig eller vad det nu handlar om. Vi kan inte gå ner på knä för oss själva för att det är för ont helt enkelt.
Får jag fråga bara en sak på den här mentala besatten. Det här att man liksom tänker, men nästa vecka ska jag börja ett nytt liv sådär liksom. Mm. Är det en del av det mentala,
ja,
kan man säga, eller liksom ett slags
ursäkt? Absolut, ja. Precis. En
liksom, så det spelar ingen roll vad jag gör idag, för nästa vecka så ska jag börja ett nytt liv.
Mm. Precis. Ja, men på måndag, 1 januari imorgon.
Mm.
Liksom. Ja, men precis. Och det kan vara en del av det. Det kan vara en besatthet av att på måndagar ska jag börja om. Det kan bli en besatthet. Men det kan grundas i den här delen. För den själsliga delen, det handlar om självcentrering. Och det menar man är roten till våra problem. Vi är självcentrerade. Här. Och självcentreringen är en, alltså den är alltså jag tycker att den är fantastisk. Den är en sån jäkla udda figur, för det skiljer också ut oss. Alltså alla tre skiljer ut oss från andra människor. Men den här skiljer verkligen ut oss. För självcentreringen, det handlar om att allting kretsar kring mig. Allting kretsar kring mig. Och jag är centrum och vad jag gör är jätteviktigt för alla andra på gott och ont. Alltså självcentreringen kan som jag ser ha liksom väldigt många olika ansikten. Och det är det här som jag brukar se som att det finns en utåtagerande och en inåtagerande. Alltså en utåtagerande självcentrering kan handla om man tänker sig själviskhet. En själviskhet är först man tänker på någon som är ett stort ego, ta för sig, kaxig kanske, man är självisk, man tänker på sig själv och man är så uppfylld. Och så kan det vara för oss också, såklart. Alltså vi kan ha det lika mycket, att vi tar på oss en roll och vi blir högmodiga och liksom trycker ner och så här, snackar och koll och liksom. Alltså, det kan vara en del av det. Det kan också vara lika mycket tvärtom. Och det kan vara svårare att se. För att många av oss, eller nu ska jag inte säga många av oss, men det finns någon som kommer in i programmet som har den här, och liksom, vadå? Men vi kan lika gärna ha sjunkit ner till det andra som självömkan. Alltså själviskhet, jag kan skriva högmod. Attityd. Självömkan, det är ju liksom på något sätt den andra sidan. när jag känner mig svag, alltså då när jag är i sjukdomen så kan inte jag vara svag hur som helst, utan då blir jag plötsligt den svagaste personen i hela världen. Och det är så otroligt synd om mig, och det finns ingen ände på hur synd det är om mig. Och det är inte mitt fel, utan det är alla andras fel. Och det får de veta, eller så får de inte veta det. Och då trycker jag in det här och tänker på det och är uppfylld av hur synd det är om mig och min självunkan. Och i den här delen så är det väldigt svårt att känna att man är självisk. Det är jättesvårt. För om man säger så här, om någon säger det är så synd om mig, så säger du är självisk. Och då, det är synd om mig. Liksom, snackar om, då kan det bli jättesvårt att ta till sig det. Men självunkan handlar väldigt mycket om självcentrering. Liksom, självcentrering, det är så synd om mig. Ja, sen kommer det inte så mycket längre. Liksom, då är jag här uppe, bara, i mitt huvud. Och där uppe så händer det väldigt mycket. Vi har ett huvud, alltså, vårt känsloliv är, som jag ser det, vi har väldigt dålig balans i det. Alltså vi har, man brukar kalla det ett sårat ego. Allting som rör vårt innersta är väldigt skört och väldigt känsligt. Och vi försöker skydda det med näbbar och klor. Och det kan bli att vi blir kaxiga, högmodiga. Eller att vi försöker skydda oss genom att gå in i en trygghet av att det är så synd om mig. Och då vill jag i själva verket att någon ska komma och hjälpa mig. Men det behöver inte betyda att det alltid är så, utan det växlar väldigt ofta. Och vi kan... För att hantera våra känslor så kan vi uppfyllas av harm, återkommande ilska, bitterhet, självförakt, självhat till och med, självmordstankar och känslor av att vilja utplåna sig själv. Det kommer här alltså. Det här är som en fabrik på det. Precis som det här är en fabrik på ursäkter till att äta, så är här en fabrik på ursäkter varför jag inte bör finnas till. Och vi har en programmering på att liksom producera det här. För att vår självcentrering är så pass stark. Så att när vi går in i vår självcentrering så kan det typ vad som helst hända. Din partner kan bli din största fiende. Din mamma kan bli den värsta personen i hela universum. Ditt jobb kan bli, alltså det spelar ingen roll vad som har hänt i verkligheten, för vi är inne i det här och då kan vad som helst vändas till det negativa. Och det är på något sätt som vi hanterar våra känslor. Och i grunden kan det handla om att vi är rädda, att vi känner oss ensamma, att vi är osäkra. Det kan handla om vad som har hänt. Det kan handla om vår barndom. Det kan handla om var vi befinner oss idag. Det kan handla om hur vi ser på oss själva i framtiden. Det spelar ingen roll. För att de här känslorna för oss blir ohanterliga. Hur ska jag göra mitt liv? Hur ska jag göra mig själv? Min framtid? Vi hamnar i de här tankarna. Vi går in i vår självcentrering. Och det går in i ett förlopp. Det blir en fabrik. Och det som kommer upp kan vara precis vad sjutton som helst. Men det är inte konstruktivt. Jag inser att jag är rädd för att vara ensam. Ja, men det är väl såklart liksom, den fan var med mig. Jag har ingen chans. Ska jag kunna bli morsa? Jag kommer aldrig kunna ta hand om mina barn. Jag är så himla deppad och tråkig. Och det spelar ingen roll. Liksom. Vi har ursäkter till att hata oss själva. Och det är som en liten fabrik. Självcentrering handlar också mycket om kroppen. Hur vi upplever oss själva. Förmågan att ta emot och ge kärlek. Vi klankar ner på allt. Och det är liksom våran uppgift, en självsäljarens uppgift, att sänka vår självkänsla till noll. Och när vi befinner oss i den här situationen, vad har vi då för alternativ? Liksom, vad är vår lösning på det här? Det är ju inte direkt att gå ut och ta en promenad. Liksom, Vår sjukdom, alltså eftersom vi befinner oss i det här, jag brukar säga att det leder till en period av rastlöshet, missnöje, lätt irritation. Det spelar ingen roll vilken situation du befinner dig i, för att de här känslorna ska komma oavsett vilken situation i livet är. För det är så det fungerar. Och den här rastlösheten och missnöjet, det kan hänga kvar ett tag. Vi kan gå runt med det. Det kan gå på flera år som vi går runt med det här. Det kan vara en kväll, det kan vara en vecka. Det kan komma när som helst. Vi är på en fest, vi är på ett bröllop, vi är på en semester. Det spelar ingen roll. Det kan komma då också. Det kommer som en reaktion på vår självcentrering. Vi vill komma ur det, men vi vet inte riktigt hur vi ska komma ur det. Jag är fast i mitt huvud, hatar mig själv. Och jag vill komma ur det, bli rastlös. Jag liksom pallar sitta och deppa längre. Liksom. Ha. Och det är då vår mentala del står till. Men du, har du tänkt på att det är ändå kört för dig? Vi har ju ändå sett nu på statistiken här, det är ganska kört för dig. Så skit i det där. Glöm det där, liksom, gå vidare i livet. Du har ändå ingen chans. Så varför inte bara gå och käka lite istället? Så har vi löst det. Och du, förra gången var jag så himla gött. Eller nej, var det förresten inte, men skitsamma. Vi kör nu. Okej, då kör vi. Yes! Det är liksom, den kommer och liksom räddar oss i vår situation. Och nu ser jag att jag har gått över tiden med 5 minuter. Men jag tänkte, för att avsluta här så kan vi köra med sen. Okej, ja, tack. Och det här är alltså vår lösning. Alltså de här tankarna från vad besattet kommer som en lösning för oss i vår ynkliga situation i livet. På vår ynkliga position som person så kommer det här som en räddning. Och vi går igen där och vi får plötsligt en lösning. Och lösningen blir maten. Och nu har jag varit inne i den och vi känner... Nej, men nu, vi hamnar i missbruket, vi kommer till punkten aldrig mer. Det kan hända ofta, det kan hända ibland. Och hur känner vi oss efter det då? Det är ännu värre. Nu är bevisat, jag har ingenting inuti mig av värde. Jag har bevisat det för mig själv, jag har ätit bort det. Jag har ingenting att ge. Det här liksom får en till tyngd, en ännu mer rastlös. Vi får ännu galnare idéer om varför vi ska äta. De måste liksom slå till och de liksom hjälper oss med en ny kraft. Och det hela progrederar, det blir värre, det blir värre, det blir värre, det blir värre, det blir värre. Det blir värre. Och slutar med vansinne. Eller död. Många dör i den här sjukdomen. Tar livet av sig eller dör av andra konsekvenser av ätandet. Och det här är våran sjukdom och det är så den ser ut. Och det är här som sker när vi är aktiva. Och det kan gå fort, det kan gå långsamt, det kan ta flera år, det kan ta en vecka, det kan ta en kväll. Och vi är inne i det. Och det är det här som vi bär på i våra kroppar. Det är liksom, vi har den konstitutionen, vi har liksom det fysiska i hela kroppen. Vi har det mentala i huvudet, besattheten, och vi har det själsliga i våran själ. Och precis som en nötallergiker kan vi inte göra så mycket åt att vi inte tål vissa saker. Det är bara ett faktum. Liksom. Ja, jag tål inte socker. Okej. Okay. Nötallergiker, alltså... Det är det som vi inte kan förändra. Det kan vi inte. Men det andra kan vi förändra. För den själsliga delen, så vi måste säga att vi har en själ... vi har en känslig själ, vi har en skör själ. Den behöver tas om hand om, vi behöver tas hand om oss själva. Det är det vi lär oss i programmet. Det är där lösningen kommer in. Det är precis där vi kan vara med och påverka. Jag känner mig osäker, jag känner mig rädd, jag känner mig ensam. Okej. Varför? Har hänt någonting? Vad kan jag göra åt det? Okej, liksom. Det är då programmet kommer in och kan ta hand... Hjälp oss att ta hand om våra känslor för att det är det vi lär oss. Och den här delen får vi hjälp med. Stegen får vi hjälp med här. Och det som jag kan säga är att vi brukar tala om en kil. Att OA är som en kil i det här kretsloppet. Och den består också av 3 delar, precis som sjukdomen. Och då brukar man tala om stegen då. Alltså att vi behöver göra stegen 1-10. För där lär vi oss ta hand om våra känslor. Och hantera vårt känsloliv. Bygga upp oss själva och vår självkänsla en dag i taget. Det är det vi lär oss i stegen. Jag på något sätt blir hela. Kommer i kontakt med Gud. Och Gud är en ged. Jag kan skriva Gud, men det kan vara en högre kraft, vilken som helst. Vad som helst som inte stör mig själv. För att idén med det här, alltså, eller idén, verkligheten är att vi är maktlösa. Vi är maktlösa inför vår besatthet och våra romantiska föreställningar, våra lögner och vår tvångsmässighet. Vi är maktlösa. Vi är maktlösa inför vår allergi. Vi är maktlösa inför våra känslor. Och vi är maktlösa inför hela förloppet. Och vi har insett att jag kan inte hjälpa mig själv hur mycket jag försöker. Jag har försökt med allt och det funkar. Och vi kan bara erkänna det och det är precis i sin ordning. Och det vi behöver är Gud, en högre makt att lämna över oss själva till. Lämna över vår sjukdom, lämna över oss själva. Allt det onda, allt det goda. Liksom, jag kan inte hantera någonting. Liksom, det funkar inte. Och vad får vi då? Vi får en gemenskap. Som heter OA. Där vi finner identifikation, förståelse, vi kan dela erfarenhet, vi kan dela styrka, vi kan dela hopp. Vi har möten, telefonmöten, live-möten. Det får vi tillbaka. Och det hjälper oss att bygga upp oss själva en dag i taget. Till slut börjar vi känna, när vi har liksom insett och vi har hört delningar. Men gud, den där mannen på klockan, det kommer ju faktiskt inte rädda mig. Då får vi, aha, då börjar vi se igenom en besatthet. Så kommer den besattheten. Nu ska du gå till Statoil från 23:30 och köpa det där. Nej men du. Jag har faktiskt lärt mig nu. Jag vet. Och det här underhåller man liksom. Den mentala delen försvinner nästan helt och hållet. När vi lär oss. När vi lär oss om sjukdomen. Tar del av erfarenheter och sådär. Och delar om det. Om vi säger högt. Då försvinner bubblan oftast. Du, nu har jag tänkt att gå och göra det där. Shit, vad sjukt det låter. Ja, vad skönt. Slippa det. Och det här får vi hjälp med en dag i taget. Och det är det som är själva lösningen. Den här kilen kan vi sitta i var som helst. Jag får tanke på att jag är värdelös. Jag får en idé. Men du, tänk om jag skulle gå och köpa det. Men då är jag så här, nej men vänta nu. Jag har OA. Jag har en lösning. Vad bra. Då slipper jag ta första tuggan och köra igång hela kretsloppet. Och det är den kilen vi lär oss använda. Det är det som är lösningen på vår sjukdom. Helt enkelt. Tack!
Tack!